Välkommen till Skånes taltidning nummer 11 2017 med utgivningsdag fredag den 17 mars. Solen gick upp 6.17 i morse och går ner igen klockan 18.15. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Nu är det i alla fall så gott som klart. Beställningscentralerna för Skånetrafikens färdtjänst tas över i egen regi.
Telegram, Malmö Opera är tillgängligast i Sverige. Och här är årets folkhögskolekurser för synskadade.
Än är det rätt grått och glåmigt i Malmös parker och på stadens torg. Men det ska det bli ändring på. Vi ska på promenad i den färgexplosion som väntar.
Så följer öppnat och stängt med strandkrog och salladsfabrik.
Månadens talbokstips kommer från Kristianstad och bjuder på deckare, sanning och skvaller.
För ett par år sedan hade vi ett inslag om en serietecknare som var rädd för att tappa synen och därför skulle göra en manga-serie om en blind ung man. Nu får vi höra hur det gick.
Evenemangstips med storkar, sömnad och swing.
Kalendern med vårdagjämning och sommartid.
Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och idag är tavlan gemensam för hela Skåne.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Beställningscentralerna för Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor tas över i egen regi. Beslutet i Region Skånes kollektivtrafiknämnd i februari, som vi berättat om tidigare, överklagades till förvaltningsrätten. Men eftersom ingen begärt att det stoppas i väntan på dom så kommer det att genomföras. Och det betyder, som det ser ut idag, att regionen tar över från Taxi Kurir Stockholm som nu sköter dem när avtalet löper ut nästa sommar. Niklas Ljungström är miljöpartist och förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Ja, alltså, vi hoppas ju på det. Det blev ju inte överklagat till förvaltningsrätten. Och de kan ju stoppa beslutet. Men med det förtydligandet vi gjorde i måndags i beslutet så våra bedömningar är ju att vi kommer klara processen i förvaltningsrätten och kunna ta över verksamheten i egen regi.
Är det någon som har begärt inhibition eller att hela ärendet ska stoppas i väntan på att förvaltningsrätten säger sitt?
Jag har inte hört något begäran om inhibition, det har jag inte gjort. Så att om inte jag är felinformerad så ska det inte vara någon som har begärt inhibition och då kommer vi kunna fortsätta processen.
Planen är ju att Region Skåne, det vill säga Skånetrafiken, ska ta över beställningscentralerna för färdtjänst och sjukresor sommaren 2018, har det sagt senast. Ja. Gäller den planen fortfarande?
Ja, det finns inget annat beslut.
Kristina Glad är liberal och andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. Kommer beställningscentralerna för Skånetrafikens färdtjänst att tas över i egen regi?
Det är ju det majoritetsbeslut som har fattats i kollektivtrafiknämnden och vi kommer inte att stoppa beslutet. Och på det senaste mötet så försökte man förtydliga detta beslut utifrån att vi överklagade det tidigare beslutet. Det gjorde vi utifrån att vi tyckte att det fanns inte de ekonomiska bakgrunden beskrivet i ärendet. Utan vi hade yrkat återremiss för att få ett förtydligande på både de ekonomiska konsekvenserna men också på att detta verkligen skulle komma till rätta med de problem som vi har med färdtjänsten. Och det som hände i måndags var att man försökte förtydliga det här beslutet så att man kom runt det som var grunden för vårt överklagande av beslutet.
Om jag förstått det rätt så handlar det om att man får inteckna kommande års budgetar med en kostnadsökning i en nämnd på det här viset.
Ja, det är helt riktigt och det var det vi överklagade. Att vi begärde återremiss både dels på att kostnaden för beslutet men framförallt för att vi alla vet att det finns kvalitetsbrister i färdtjänsten. Men det fanns ingenting i det här beslutsunderlaget som sa att just beställningscentralens driftsform var det som skulle göra att vi kom till rätta med de kvalitetsbrister som finns.
Ja, Skånetrafikens färdtjänst har kritiserats av resenärerna i många år och på många områden. Vi hör Niklas Ljungström om varför just beställningscentraler i egen regi är rätt väg att gå.
För att vi vill ju förbättra kvaliteten i färdtjänsten, och då behöver vi veta vad som har bra kontroll på hela den process från det att man ringer beställningen och beställer en bil till det att man har kommit fram till resmålet. Hela den processen måste vi ha koll på, och om vi har en entreprenör på den ena delen och en annan entreprenör på själva körandet, så kan det bli så att de olika entreprenörerna sitter och skyller på varandra, och vi kommer då inte kunna veta vem som har gjort fel. För det är jätteviktigt att man har kontroll på de entreprenörer som gör tjänster åt Skånetrafiken. Och ha en egen beställningscentral innebär att vi kan ha full koll på hela den beställningsprocessen och vet exakt vilka körordrar som är utlämnade till taxibolagen.
Kristina Glad, vad skulle du och dina oppositionskollegor inom Centern och Moderaterna, vad ser ni för lösningar på färdtjänstens problem?
Ja, det var ju det som vi ville ha en bättre redogörelse för. I de intervjuer som du gjorde förra gången så framkom det också på att en del av de kvalitetsbrister man ser, det ligger inte alls i beställningscentralen, utan det ligger i själva färdtjänsten, alltså i kontakten med chaufförer eller att bilar inte kommer i tid och så vidare. Så att vi har inte fått redogjort att det är framförallt beställningscentralen som är där kvalitetsbristen ligger. Vi tycker det är viktigt att färdtjänsten fungerar och att vi kommer till rätta med kvalitetsbristerna. Och då ville vi ha ett beslutsunderlag som också visade att när vi satsar på de här extra pengarna, att det verkligen innebär att vi kommer till rätta med kvalitetsbristerna. Och det fanns inte i det beslutsunderlaget.
Och kritiker säger att pengarna övertagandet kostar skulle kunna användas bättre. Att driva beställningscentralerna själv kan med svenska löner och annat kosta kanske 8-10 miljoner kronor mer om året jämfört med att upphandla dem som idag. Vi har Niklas Ljungström igen.
Att det är dyrt, det kommer att kosta en aning mer, men det är inga stora kostnader för att förbättra kvaliteten. Det är det vi vill. Om vi ska kunna säga till ett taxibolag att de har misskött sitt uppdrag, så måste vi ha klart bakåt att alla beställningar och allting sånt är gjorda ordentligt. Och det är det vi vill ha full koll på för att i nästa led kunna få taxibolagen att göra det de ska göra.
Så om jag tolkar rätt, så är det här ett steg att skapa förutsättningar för en bättre fungerande färdtjänst?
Ja. Och det är det som är hela målet. Vi jobbar ju även på att få själva utförandet av körningen att fungera bättre. I form av nya krav i upphandlingarna av färdtjänstutförarna.
Och sen i maj 2018 så ska Region Skåne och Skånetrafiken börja ta över beställningscentralen också då?
Ja. Om inte förvaltningsrätten upphäver det beslutet som nämnden redan har tagit.
Sa Niklas Ljungström, miljöpartist och förste vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Vi hörde också Liberalernas och oppositionens Kristina Glad som är andre vice ordförande i samma nämnd. Reporter var Mats Sundling.
Telegram. Malmö Opera var Sveriges tillgängligaste arena 2016. Syntolkning Nu, som står bakom utmärkelsen, motiverar den med att operan syntolkar på bestämda datum så att det är möjligt att komma spontant. Operan arbetar också på att få fram en syntolkningsapp. Ledsagare kommer in utan kostnad, något som juryn lagt stor vikt vid. Eftersom många kommuner nu kräver att det är den som behöver ledsagningen som ska stå för kostnaden. Om tekniken inte fungerar betalas biljettpriset tillbaka och toaletterna är punktmärkta och lättillgängliga. Priset till tillgängligaste arena instiftades i samband med syntolkningens dag och 6 teatrar nominerades, dock ingen arena. Där är ofta problemet att arenorna inte själva arrangerar utan anser att det är den enskilda arrangörens ansvar. Ett moment 22, säger Peter Liljekrona på Syntolkning Nu i ett pressmeddelande. Malmö Operas marknadschef Thomas Wickell är stolt och glad över att operan utsätts till Sveriges tillgängligaste arena 2016. Vi arbetar hårt för att göra operakonsten tillgänglig för alla och lovar att låta priset sporra oss i vårt fortsatta arbete, säger han i ett uttalande. Även nästa år ska den tillgängligaste arenan utses och Syntolkning Nu tar redan nu emot nomineringar.
Totalt 33 olika kurser kan den som är blind eller har en synnedsättning välja på i den kurskatalog som Sveriges folkhögskolor nu kommit ut med inför läsåret 2017-2018. De flesta är allmänna kurser som ger behörighet att studera vidare efter gymnasienivån och kan vara ett alternativ till komvux. Men det finns också profilkurser där man studerar ett speciellt ämnesområde och de ger inte behörighet till högskolan. Folkhögskolor som har allmänna kurser för personer med synnedsättning är Fällingsbro i Örebro län, Sverigefinska folkhögskolan i Norrbotten och Mellansel i Västernorrland. Sverigefinska folkhögskolan har också en variant på den behörighetsgivande kursen med utbildning i ljudteknik för synskadade. Lunnevads folkhögskola i Östergötland har allmänna kurser med olika inriktningar som bild, film eller rock och pop. Västanviks folkhögskola i Dalarna ordnar allmänna kurser för personer med dövblindhet. Och Mogård, som också riktar sig till dövblinda, har utlokaliserat kurser till Göteborg, Stockholm, Norrköping och Åkarp i Skåne. Vill man inte flytta hemifrån och bo på skolan kan man läsa allmän kurs på distans vid Fällingsbro folkhögskola. Förutom de allmänna kurserna finns alltså också profilkurser och ren yrkesutbildning. På Sverigefinska folkhögskolan kan man gå en eftergymnasial utbildning till ljudtekniker. Sverigefinska folkhögskolan har också en instegskurs för synskadade som inte ger behörighet till vidare studier utan är tänkt att förbättra deltagarnas möjligheter att leva ett självständigt liv. En liknande kurs är baskursen på Solviks folkhögskola i Västerbotten som också ska stärka självförtroendet och bereda för vuxenlivet. De flesta kurserna är mellan 1 och 3 år och startar i augusti i år eller januari 2018. En kortare kurs är funktionsnedsättning i det nutida samhället. En kurs på en termin vid Grimslövs folkhögskola i Småland som man läser på distans. Det finns cirka 150 folkhögskolor i Sverige och de drivs av folkrörelser, ideella organisationer eller landsting och regioner. Man kan söka till vilken skola som helst. Och många skolor har internat där man kan bo under studietiden. Undervisningen är gratis, men man får betala för kurslitteratur, lunch och liknande. Och naturligtvis för boendet om man väljer internat. Och man kan söka studiemedel från CSN. Vill man prova på folkhögskolestudier kan man gå en kortare sommarkurs. Det handlar ofta om estetiska ämnen eller hälsa och miljö. Fristads folkhögskola i Västra Götaland har en 5-dagars skrivkurs för personer med synnedsättning i augusti och inriktningen är noveller. Information om alla folkhögskolor kan man få på telefon 08 796 0050 eller hemsidan folkhogskola.nu.
I år planteras omkring 160 000 vårlökar och vårblommor ut i Malmös parker i urnor och rabatter kring gator och torg. Vårlökar som senare avlöses av sommarblommor och höga gräs. Varje år väljer man ett speciellt tema som går igen runt om i stan. Vi träffade landskapsarkitekterna Marika Bark och Karin Sjölin som arbetar på gatukontoret i Malmö. Och som ligger bakom många år av olika blomsterteman. Och även om det fortfarande är kallt så sticker det redan upp små vårblommor här och där i rabatterna i Pildammsparken där vi stämt möte. Blommor som skvallrar om årets blomstertema.
I år så är ju temat Purple Rain i Malmös blomsterprogram. Så att här kommer det att komma upp massor av lila tulpaner mest på våren i ränder som ett lila regn som sträcker sig ut över hela rabatterna.
Ja, inne i Pildammsparken, bara en liten bit från de stora dammarna, ligger kronprinsessan Margaretas blomstergata. Skyddade av höga tegelmurar sträcker sig ett stråk som i mitten är stenlagt med platta stenar. Sen är det en grässträng på var sida och som sen avlöses av breda rabatter. Just nu så är det mycket den mörka bruna jorden som syns mest i rabatterna. Men här och där så börjar det sticka upp vårblommor och ett fåtal lila krokusar har redan slagit ut. Men snart så ska här dingna av massor med vårblommor, berättar Karin Sjölin.
Det är tusentals tulpaner.
Och förutom tulpaner så ser man faktiskt att det har börjat komma upp lite lila i en av rabatterna. Och det är krokus, ja, lite lila krokus.
Krokus och iris och hyacinter kommer det ju vara. Och sen kommer det även vara fjätmigej och violer.
Och om man tänker på doften, vad kommer det, nu har det ju kommit väldigt lite här, men vad kommer det att dofta här sen då?
Ja, både krokus och iris och hyacinter doftar ju.
Främst hyacinterna har ju en väldigt mäktig doft som man kan känna på långt håll.
Är det de som tycker att det doftar för mycket ibland?
Ja, det har hänt att folk har hört av sig och undrat hur länge den här starka doften ska pågå. Men då har vi ju kunnat lugna dem och säga att det är kanske någon vecka som det håller i sig.
Och om man inte ser, hur tror ni då att man kommer uppleva den här temat Purple Rain?
Ja, under våren så är det ju främst doften. Om man ser lite så kommer man ju att förnimma de starkaste färgerna, kan jag tänka mig. Och att man kan känna på tulpanen, man kommer ju väldigt nära rabatten här nu. Men på sommaren är det ju mycket större volymer med liksom höga gräs kommer att ingå i år till exempel och andra höga sommarblommor som man kan känna på och dofta på.
Och det är okej att känna på dem och så?
Ja, det tycker jag.
Det här temat Purple Rain, hur kom ni på det?
Vi hade inte haft lila alls på många år och förra året när vi bestämde det så kom jag ju att tänka på min gamla idol Prince och låten Purple Rain låg ju väldigt nära till hans såklart. Och jag tycker ju också att när man hör den låten så får man väldigt tydliga bilder i huvudet av just ett lila regn och en randning. Och det är randningen här i den här rabatten som vi står vid nu. Så kommer det att bli en tydlig randning både på våren och på sommaren. Jag tänker också på om man är synsvag att eventuellt så kanske man kan uppfatta i kontrasten mellan ränderna att det blir ljusare och mörkare. För det tror jag man ska kunna förnimma i ljust och mörker.
Ja, det har vi ju jobbat med, har vi ju tänkt på att det ska bli tydligt även när man står längst ner på ändan av planteringen att det ska tydligt framgå de här ränderna.
Och intrycket av ränderna det får man fram genom att plantera till exempel enbart svarta tulpaner i en rand som avlöses av en rand med violetta tulpaner och så vidare i ett tydligt mönster.
Jag hoppas ju att det blir en stark upplevelse. En upplevelse som man kanske inte har varit med om tidigare.
Och ett leende på läpparna.
Det är viktigt.
Ja.
Bara en liten bit från Blomstergatan så ligger rosariet. Här blommar under sommaren och långt in på hösten rosor i olika höjd, doft, utseende och färg. Många gamla sorter som blommar om och om igen finns här. En grusad gång leder fram till en liten rund fontän i mitten.
Här kommer rätt så mycket lök även i de här planteringarna. Det kommer narcissor och skilla. Och sen så kommer det även kamassia som är vackra lila liksom plymor i senvåren. Så det blir vackert och sen kommer ju då alla rosorna.
Och då doftar det härligt här?
Ja, det gör det.
Om man är här mitt i, då är man omgiven av rosor av olika slag.
Ja, det stämmer. Och, vi gjorde även specialutformade
rosentripoder. Så märker jag att man har ritat så att rosorna kommer upp i höjd så att man kan komma nära och dofta på dem.
De är ju formgivna med inspiration av rosengrenar så att de har en slags taggig form som rosorna kan klättra upp på. Och sen så är de höga, de är ju högre än vad jag är.
Och så slutar de med en liten glob högst upp.
Ja, precis. Så att det är nästan som en figur som står i rabatten som rosorna klättrar på.
Och vad är det för färg på de här rosorna som klättrar här?
Ja, det här är ju olika pastellfärger, va? Är det inte
ja,
så, Karin?
Ja, det är det. Och just de som klättrar på tripoderna här är Guislaine de Féligonde som är en ros i vaniljgult med lite orange som är väldigt vacker. Men här finns ju rosor i allt från ljust vitt till över till rosa och peachfärgade toner och mörkrosa och röda.
Mm. Är det viktigt att ha tema för varje år? Att man ska hitta på något speciellt sådär?
Ja, vi har ju tyckt att det är viktigt att ha tema för att vi skapar en variation och vi tror att Malmöbor och besökare att de uppskattar att man får uppleva någonting nytt varje år. Eftersom när vi har ett tema så vill vi ju fullfölja allting vi designar ska ju ingå i det temat. Och det hjälper även oss eftersom vi är två att hela tiden falla tillbaka på att nej men temat det är, i år är det randigt och det är lila. I de olika tonerna. Då går det inte att komma med någon egen favorit eller sådär. Bara för att man vill.
Och så gör det att man knyter samman staden. Att man får en helhet liksom, det året som är lila.
Mm. Ja, det är inte bara i Pilansparken som man kommer att uppleva de lila blommorna. Utan det är på massor av platser i staden.
Ja, det är på våra innerstadstorg och det är på våra stadsdelstorg. Och i våra största stadsparker kan man sammanfatta det med.
Sen när jag gick igenom och tittade på de olika temana som ni har haft under åren så var det ett som handlade om doft. 2011 tror jag.
Mm, ja, det stämmer. Under sommaren hade vi ett dofttema och då hade vi mycket liljor och vi hade luktärtor till exempel som signaturväxter. Det var härligt.
Och när kommer det vara som finast här?
Ja, nu under våren så får man väl ändå säga någon gång i maj. Mm. Skulle jag säga att det blir som finast.
Maj, kanske.
Då blommar ju tulpanerna som bäst. Sen så är det ju i mitten av sommaren och kanske fram emot augusti. Då brukar det vara jättehärligt när alla de höga blommorna väller ut över gången.
Och vad är det för blommor då?
Bland annat så är det riddarsporrar. Mm. Vad är det mer för någonting? Massa salvia i olika former. Ja, och dahlior som kan bli väldigt höga.
Ja, mycket gräs ska vi ha, verbena bland annat. Mm. Mm.
Men sen på Stortorget så kommer det att vara en häftig upplevelse när det har kommit fram lite mer.
Absolut, och det är ju kanske främst på sommaren när man kan gå mellan stora vida blomfat. 16 stycken sätter vi ut information där man kan gå mellan och känna på blommorna och dofta nära. Det brukar vara väldigt populärt både bland små barn som springer runt mellan och bland turister som fotograferar sig framför dem.
Så det blir som en skog av blommor nästan?
Ja, kan man säga. Och vad är det för... Man går i en blomsträng.
Hur höga är de? Så hur, var kommer blommorna på en? Liksom?
Blommorna kommer ju, men du behöver bara böja dig ner lite grann så är de i näshöjd så att säga. För det är så man kan ha väldigt höga blommor i de här faten.
Sist Karin Schelin och tidigare hörde vi också Merica Bark, landskapsarkitekterna bakom Malmös blomsterprogram. Och reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Öppnat och stängt. Glimåkra har fått en offentlig toalett genom att kommunen skrivit avtal med grillen på Storgatan 10 strax in till bussterminalen om att restaurangens toalett ska vara till för allmänheten.
I Ängelholm har det klassiska strandetablissemanget Klitterhus öppnat igen efter en större renovering och ombyggnad. Bland annat är entrén och baren flyttade och restaurangdelen ny, men menyn ska vara sig lik.
I Lund har salladsfabriken öppnat på Fabriksgatan 8 på sockerbruksområdet där det byggs mycket nytt. Där serveras sallad och panini och liknande mellan 10 och 18 på vardagar och fram till 4 på lördagar. Till sommaren planeras en uteservering.
I Ystad har klädbutiken JC på Stora Östergatan 28 utförsäljning innan den stänger för gott. Kedjan har ekonomiska problem och stänger flera butiker runt om i landet.
I Svedala och Löddeköpinge upphör Svedala Quality Outlet som säljer billiga märkeskläder. Utförsäljning pågår i butikerna som ligger på Verkstadsgatan 8 i Svedala och på Center Syd i Löddeköpinge. Dit är adressen Varuvägen 1.
I Malmö har Kina-krogen Sun Lee Garden stängt. I lokalen på Färsens väg nummer 5 ska en indisk restaurang flytta in.
I Malmö har också underklädesbutiken Bianti Underwear stängt på Södra Förstadsgatan 6.
I Malmö har frisörsalongen Experience Lailas Luxury Salon öppnat på Östra Rönneholmsvägen 2 vid Triangeln.
Och vidare i Malmö har hatthyllan öppnat på Davidshallstorg 1 i lokalen där prylbutiken La Petite Violette låg tidigare. Nu säljs där herr- och damhattar i klassisk stil.
Och på Davidshallstorg 3 i samma Malmö har killklädesbutiken Cognito öppnat med sneakers och finskjortor bland produkterna.
Indrivning på stockholmska bakgårdar på 30-talet med homosexuell antihjälte, mord i det franskspråkiga Kanada och en dansk deckardebutant som gjort succé i hemlandet. Det är några ingredienser när Stefan Sjölund och Karin Gustafsson på Kristianstads stadsbibliotek bjuder på mars månads talbokstips som visade sig spelades in i en tidigare inläsningsstudio på biblioteket. En ljudstudio som idag används som kontor av bibliotekschefen.
Ska du prata om den?
Ja, jag ska prata om den.
Men chefsrummet är alltså en gammal inläsningsstudio. Det är rätt fantastiskt.
Ja.
Med fönster in till vad som måste ha varit teknikrummet då. Det var före din tid, Stefan.
Det var långt före min tid.
Men du, Karin, har alltså varit här på biblioteket när det här rummet användes som inläsningsstudio?
Nej, nej, det var innan. Vad låg jag på för
mig? Jag behöver en stol också. Så.
Ska vi sitta här?
Redan mars och dags för nya böcker. Och du, Stefan, håller dig troget till spänningsgenren.
Min smak är enkel men god kan man säga. Så jag har läst två deckare här utav Martin Holmén. Och de hänger ihop så vi tar dem väl ett svep då. Den första är Clinch som är på 9 timmar och 37 minuter. Och den andra heter Nere för räkning och är på 9 timmar och 31 minuter. Inläsare på första är Anders Bläntare och på den andra är det Anna Godenius. Så det är olika. Om vi börjar med Clinch. Det är en historisk hårdkokt deckare i ett iskallt 30-tals Stockholm. Före detta sjömannen och boxaren Harry Kvisten Kvist hyr ett rum ovanför en begravningsbyrå och livnär sig som torped. Han driver in skulder, stora och små, och får ofta användning för sina färdigheter med nävarna. Ofta räcker det dock med att han bara visar upp sig för att gäldenärerna ska få fram pengarna. Så får han en dag ett brev från en lantbrukare som sålt en bil och inte fått betalt. Han erbjuder en god ersättning om Kvisten kan driva in skulden. Kvisten gör en påhälsning hos gäldenären och lämnar honom med vissa blessyrer men dock vid liv. Nästa dag plockar polisen in Kvisten. Mannen är död och vittnen har sett Harry på platsen. Andra vittnesuppgifter friar honom dock så att han släpps ur häktet men polisen har fortsatt ögonen på honom. Han ger sig ut i ett kallt, mörkt och fattigt Stockholm för att leta upp den unga prostituerade kvinnan som vet vem som vill lägga skulden på honom. Det här är en bok som innehåller många ganska råa våldsskildringar. Harry Kvist är en klassisk antihjälte i stil med Mike Hammer eller Sam Spade. Han är snabb att ta till våld och dricker lite för mycket. Brännvin och inte whisky. Samtidigt förstår man också att han är en produkt av sin uppväxt och omgivning. Något som gör honom lite ovanlig i den här hårdkokta genren är att han är homosexuell och de komplikationer det medför. I ett samhälle där det fortfarande är straffbart och är grund för utpressningssituationer och hållhakar på människor. Och det är något som Kvisten också själv utnyttjar när han ibland vill ha någon tjänst utförd.
Och så blev du så förtjust i den här första nya Holmendeckaren att du fortsätter med del två.
Ja, så var det. Jag blev tillräckligt nällad för att jag skulle gå på nummer två. Nere för räkning heter den. 9 timmar 31 minuter och Anna Gonenius är inläsare. Och det här är då del två i den planerade trilogin om Harry Kvistenqvist. Vi får här träffa honom ett par år efter händelserna i den förra boken. Året är 1935 och han har precis släppt ut från Långholmens centralfängelse. Fast besluten att hålla sig utanför fängelsemurarna. Han funderar till och med på att köpa en liten tobaksbutik om man bara kan få ihop pengarna innan tidsfristen för affären går ut. Friden varar dock inte länge. Vännen Beda som förestår tvätteriet hemma på gatan har mördats och enligt polisen är det hennes svagbegåvade son som har gjort det. Sonen är bortförd och satt på sinnessjukhus. Kvisten som har lovat Beda att se efter sonen efter hennes död tror inte alls att den fridsamme sonen kan ha gjort vad som påstås och börjar undersöka saken. Polisrapporten stämmer inte med hans egna undersökningar och tillsammans med Bedas dotter börjar han gå till botten med saken. Det visar sig vara förenat med livsfara. Visst är det ganska otroliga skeenden ibland, men det är trots allt fiktion och jag tycker skildringen av miljö och människor är väldigt bra, så jag kan gott tänka mig att läsa del 3 när den kommer.
Om man jämför det här med Pontus Ljunghills 20-tals miljöer och stil, man håller sig också i ett svunnet Sverige.
Det här är mörkare än Ljunghill. Alltså. Kvisten går ju på eländiga bakgårdar och kräver in små summor från jättefattiga människor och det är dragigt och folk hostar och är sjuka och ja, det är eländigt i största allmänhet och väldigt mer korrupt också. Det är mörkare.
Och du, Karin, du har också deckare. Det är inte helt vanligt i dina urval väl?
Nej, men det händer att jag läser deckare också. Fast inte sådana här hårdkokta då som Stefan, utan jag håller mig lite mer till snällare, lite mer pusseldeckarhållet kan man väl säga. En av mina favoriter är Louise Penny och jag har två stycken böcker av henne med idag. Förra året så kom ett ohyggligt avslöjande. Den är inläst som Daisy, 15 timmar, 54 minuter och inläsare är Björn Pedersen. Det här är då den femte boken om kommissarie Armand Gamache i Kanada. Och liksom de tidigare utspelade den sig i den lilla byn Three Pines i Quebec, utanför staden Quebec City. En okänd man hittas mördad i byns bistro. Ingen känner till honom och ingen person har rapporterat saknad heller. Vem var han? Det är ingen som vet. Och det visar sig att han levde ett eremitliv i en stuga djupt inne i skogen. Han hade själv dragit sig undan och han gömde en fantastisk skatt i sin stuga. Gamache tvingas lägga ett besvärligt pussel och efterforskningarna skickar honom ända till British Columbia vid Kanadas västkust. Sen har det kommit en ny i år. Den heter Begrav dina döda och den är en Daisy under produktion. I denna sjätte boken om kommissarie Armand Gamache så är vi i Quebec City. Det är bitande kallt och Gamache har semester för att återhämta sig från en utredning som gick fruktansvärt fel. Han tillbringar dagarna med forskning om Kanadas och framförallt Quebecs historia. Och sömlösa nätter med att vandra runt i staden tillsammans med sin hund. Men trots att han är ledig dras han in i en ny mordutredning. Mordoffret är Augustin Renaud, en excentrisk historiker som ägnat sitt forskarliv åt att söka efter de försvunna kvarlevorna av mannen som grundade Quebec City. Renaud hittas mördad i källaren till det engelskspråkiga litterära och historiska sällskapets bibliotek. Och samtidigt får Gamache anledning att återvända till mordet på den okände mannen i den lilla byn Three Pines. I den förra boken då, som jag precis pratade om. Han skickar sin medarbetare Jean-Guy Beauvoir till Three Pines för att göra diskreta efterforskningen. Parallellt med dessa utredningar får vi följa Gamaches fysiska återhämtning och mentala bearbetning av sina skuldkänslor för den utredning i vilken flera poliser miste livet. Louise Pennys böcker ger, förutom de här deckarhistorierna, så ger de insikter om det kanadensiska samhället, om Kanadas historia. Dess betydelse för hur det är idag, till exempel vad gäller motsättningar mellan engelsk- och fransktalande invånare. Alltså jag är inte så där jätteinsatt, men att det finns motsättningar ändå. Och just i olika delar, och Quebec är ju ett sånt område då, som är fransktalande i det annars engelskspråkiga Kanada ju.
Okej, tillbaka till Stefan och en rätt uppmärksammad deckare.
Ja, det är Eremiten av Thomas Rydahl. Den sig på 18 timmar och 53 minuter och inläsare är Mikael Borsch. Eremiten är en debutroman som har vunnit flera utmärkelser, bland annat Glasnyckeln för bästa nordiska deckare 2015. På en strand på Fuerteventura, en av Kanarieöarna, står en övergiven bil. I baksätet står en pappkartong och i kartongen ligger ett dött spädbarn. Polisen lägger inte ner något större arbete på att ta reda på vad som har hänt eller vem barnets mamma är. De vill snarare tysta ner det hela för att inte röra upp för mycket publicitet och påverka turismen negativt. En som inte kan släppa tankarna på det döda barnet är Erland. Han är en dansk i exil och han har mer eller mindre flytt till Fuerteventura för mer än 15 år sedan. Han arbetar som taxichaufför med bisysslan pianostämmare och är något av en enstöring. Han kallas eremiten av lokalbefolkningen, närmar sig de 70 och är helt okunnig och ointresserad av moderniteter som mobiltelefoner, datorer och sociala medier. Hur ska en sådan man kunna lösa ett modernt mysterium? Erland kontaktas av polisen eftersom kartongen innehåller remsor av tidningspapper med dansk text. Kan det eventuellt leda utredningen framåt? I första skedet gör det inte det, och eftersom polisen är ivrig att få fallet ur världen så snabbt som möjligt så nappar de direkt när en prostituerad kvinna från spanska fastlandet träder fram och säger att hon är mor till det döda barnet. När Erland kontaktar henne och pressar henne kommer det fram att kvinnan får bra betalt för att ljuga och ta fängelsestraffet. Erlands starka önskan om att sanningen ska fram leder honom till att föra bort och låsa in kvinnan i sitt verktygsskjul för att vinna tid. Under tiden tar reda på det verkliga händelseförloppet kring det lilla barnets död.
Något du vill säga om den boken? Mer?
Ja, alltså det är många, många turer i den. Den är ju ganska tjock. Kanske lite långsamt tempot sådär, men jag gillar ju den ändå. Det är en väldigt speciell person, den här Erland, liksom. Han har ju sina svårigheter med det sociala livet och sådär.
Jane Austens böcker har ju gett upphov till uppföljare. Om jag inte missminner mig har P.D. James skrivit en deckare som utspelar sig i samma tid. Och här så är vi förflyttade in i nutiden, om jag förstår rätt.
Det stämmer. Det är den amerikanska författaren Curtis Sittenfeld som har förflyttat personerna och händelserna i Jane Austens roman Stolthet och fördom till USA i nutid. Den finns som Daisy, 12 timmar 53 minuter, inläsare är Elisabeth Thorborg. Det är då familjen Bennett, de fem systrarna som det handlar om. Jane och Elisabeth, de närmar sig nu 40. De har lämnat hemstaden Cincinnati och lever och verkar i New York. Elisabeth som redaktör för ett livsstilsmagasin och Jane som yogalärare. Men när fadern drabbas av en hjärtinfarkt reser de båda hem. Och de finner huset och ekonomin i ett bedrövligt skick. De utseende fixerade yngre systrarna Kitty och Lydia ägnar sig bara åt olika träningspass och dieter och söker inga jobb. Och Mary håller på med sin tredje magisterexamen. Modern är shoppingberoende och fyller huset med olika saker som är inhandlade på internet. De äldre systrarna måste ta tag i saken, och framförallt då den driftiga Elisabeth. Modern är fortfarande fixerad vid att gifta bort döttrarna trots att både Jane och Elisabeth klarar sig bra på egen hand. När läkaren och ungkaren Chip Bingley flyttar till stan så ser hon honom som ett bra parti för Jane. Och de blir också intresserade av varandra. Bingleys odrägliga kollega Fitzwilliam Darcy är inte lika charmig, tycker Elisabeth. Men vi vet ju hur det ska sluta och att det ska vara en hel del förvecklingar på vägen dit.
Men om vi vet hur det ska sluta, räcker det med att miljön är utbytt för att romanen ska hålla?
Alltså det här är ju en väldigt bra berättelse i grunden, och man kan ju läsa om stolthet och fördom. Man kan se om filmerna och man vet precis. Och alltså berättelsen håller. Det är väl det som gör att man kan göra så här med den. Men det blir ju ändå någonting annat. Alltså det är rätt kul tycker jag ändå samtidigt. För här handlar det ju om ja, sociala medier, dokusåpor ja, och deras beteende. Det är liksom förflyttat in i nutiden. Så det blir ju ändå något annat. Men egentligen är det ju så att det är grundberättelsen som är så bra. Att det är därför man kan göra den.
Det finns en grundberättelse i nästa bok. Men den är verklig och inte påhittad.
Det oroliga heter boken, skriven av Linn Ullman. Den finns som Daisy 9 timmar 56 minuter. Inläsare Birgitta Smiding. Och den finns även som punktskrift. Det är ju en självbiografisk roman. Det är författaren och journalisten Linn Ullman, dotter till Liv Ullman och Ingmar Bergman. Och dessa två levde bara några år tillsammans. Sen flyttade Linn med modern till Norge. Men hon tillbringade somrarna hos fadern på Fårö. Som vuxen kommer hon överens med den åldrade fadern att de ska skriva en bok tillsammans. Hon ska intervjua honom och låta de inspelade intervjuerna vara grund för boken. Men det drar ut på tiden och när de väl kommer igång har han blivit förvirrad och glömsk och intervjuerna blir oanvändbara. Senare, långt senare, hittar hon dessa fragmentariska inspelningar och låter dem bli del av berättelsen om hennes uppväxt med de två föräldrar som båda älskade henne men som också var väldigt självupptagna. I den här boken är de namnlösa, det är dottern, fadern, modern. Det är ju trots allt en roman även om den har självbiografisk bakgrund. Det handlar om två föräldrar som vill fortsätta vara barn, vara fria att göra det de vill. Om en dotter som inte vill vara barn som längtar efter att bli vuxen. Och hon längtar ständigt efter föräldrarna, mest modern. Även när denna är närvarande längtar hon efter henne.
Hur är det? Kan man släppa tanken på att det är Liv Ullman och Ingmar Bergman och deras dotter som är personerna i boken?
Det är klart att man inte kan det. Man ser ju de här personerna hela tiden och det är väl ändå meningen. Det är väldigt tydligt, alltihopa ju. Romanen växlas perspektiven hela tiden. Det är barndomen, somrarna på Fårö då hos Ingmar Bergman och barndomen i Oslo och när de många barnflickorna och alla filminspelningar och som hon liksom ser lite på avstånd. Och, men den är en fantastiskt bra bok och det blir som en väv alltså med olika färger och trådar som går in och ut i varandra. Och som sagt, perspektiven växlar hela tiden och även då Ingmar Bergmans sista tid när han är mer förvirrad och så.
Avslutade Karin Gustafsson som tillsammans med Stefan Sjölund på Kristianstad stadsbibliotek i Kulturkvarteret stod för denna månads talbokstips och det var Dodo Parikas som träffat dem. Och vi ska tillägga att amerikanskan Curtis Sittenfelds roman som bygger på Jane Austens Stolthet och fördom heter Sanning och skvaller. Begrav dina döda av Louise Penny som nämndes av talbokstipsarna som varande under produktion är inläst av Anna Lyons och det är en talbok med text.
Hur gick det sen? Är en fråga som vi som gör Skånes taltidning kan ha anledning att ställa oss ibland om inslag vi gjort eller personer vi intervjuat. Och förhoppningsvis undrar våra läsare ibland det också. Så framöver så ska vi återvända till inslag från förr och fråga just hur gick det sen? Eller vad hände egentligen? Först ut är serietecknaren Elise Rosberg som vi träffade hösten 2013 då hon utbildade sig i Malmö och hade specialiserat sig på serieteckning i japansk så kallad manga-stil. Och Elise hade en speciell vinkling på innehållet.
Det här är den blinde karaktären och hans syster.
Okej, en serie som handlar om en blind man.
Ja, det är ett projekt som jag har tänkt på väldigt länge. Jag är ju serietecknare Och ända sedan jag var liten så har jag haft väldigt skarp syn, men lite sämre hörsel. Så jag har alltid förlitat mig väldigt mycket på min syn. Även i mitt serieskapande och sånt så behöver jag min syn. Så att jag har känt tidigare att skulle jag förlora min syn så skulle hela min värld krascha. Men det är förmodligen inte så, och jag vill bevisa för mig själv att det inte är så, ifall det skulle hända. Så jag tänkte att men då gör jag en serie om det, och så gör jag ordentlig efterforskning med vad som händer när man förlorar sin syn. Och det var så det här projektet kom till.
Hallå?
Ja, hej.
Hej Elise, det var 3,5 år sedan vi träffades.
Ja, hej. Gud, tiden går snabbt.
Ja, då hade du som ett projekt när du gick serietecknarutbildning en serie om en blind ung man i manga-stil, japansk stil. Hur gick det med det projektet?
Jag gjorde ju tyvärr klart det riktigt, men jag har fortfarande planer på att göra den. Jag försökte söka stipendium för att göra den, men fick inte det, utan jag gjorde lite andra projekt. Men jag har inte gett upp på den här idén och vill fortfarande göra den. Så jag tänker fortsätta att söka stipendium, söka mig till olika förlag och se ifall det skulle vara någon som är intresserad.
Varför vill du gå vidare om det nu inte blev av? Vad är det som gör det så spännande att du vill fortsätta?
Ja, jag tror att en sån här story behövs, att den behandlar ämnet att kunna se eller inte kunna se och vad man kan se och hur det påverkar relationer och ens mentala välmående på olika sätt. Jag känner att det behövs berättas, och jag tror att det funkar väldigt bra i seriestil. Ja, jag känner att det finns en historia som kan vara spännande både för folk som är intresserade av ämnet, men också folk som bara är lite casually intresserad.
Din utgångspunkt den gången var att du ville gå in i det här ämnet därför att du själv hade en lättare hörselskada eller hörde dåligt, och att du funderade över hur det skulle vara om du förlorade synen som är så viktig för dig. Är du fortfarande rädd för att bli blind?
Ja, det är väl alla, höll jag på att säga. Nej, men ja, jag skulle fortfarande vilja göra den här serien också av den anledningen att det är liksom en liten terapiserie att utforska det ämnet för mig också. Och gå igenom och liksom ge lite klapp på axeln till mig själv och alla andra att det inte är så farligt ifall man skulle bli blind. Liksom. Det finns hjälpmedel och det finns personer som är snälla och så.
Är du fortfarande stödmedlem i Synskadades Riksförbund?
Ja, det är jag faktiskt.
Vad gör du nu? Jag fick alltså tag på dig i Stockholm, vad jag förstår.
Ja, precis. Jag är här i Stockholm och har just nu praktik på Rabén och Sjögren. Jag har efter C-skolan så började jag utbilda mig till att bli förläggare och redaktör på förlag. Alltså hjälpa till att ge ut böcker och så. Så jag har läst lite olika kurser på Lunds universitet, barnlitteratur och svenska och även en förlagskurs. Så jag kommer ta en kandidatexamen till sommaren i förläggande och redaktörskap.
Men då kan du ju ge ut dig själv.
Det hoppas jag på att kunna, även ifall det inte blir här just på Rabén och Sjögren kanske, så i mitt eget förlag i framtiden. Jag vill också hjälpa andra att komma ut med olika berättelser. Liksom, och då är ju framförallt representation av olika personer som har problem i vardagen. Jag vill hjälpa dem att inse att de inte är ensamma. Liksom.
Men du har redan ett eget förlag.
Precis, exakt. Det är en grupp på 5 personer som gör böcker tillsammans. Vi har bland annat precis kommit ut, eller det kommer alldeles strax ut, en manga-teckningsbok. Alltså hur man tecknar manga. Och vi ska också ge ut en antologi lite senare i år där det är rena serier av oss.
Och så är du lärare också.
Ja, på Malmö kulturskola är jag lärare i mangateckning.
Det har gått rätt bra för dig.
Ja, det rullar på. Vi får se vad som händer efter examen sen såklart, men det rullar på.
Avslutade serietecknaren och förläggaren Elise Rosberg som bor i Lund. Och det var Dodo Parikas som intervjuade henne både nu och 2013. Så en fråga till dig som lyssnar på det här. Finns det något du har hört i Skånes taltidning som du undrar över och vill veta hur det gick med? Hör av dig i så fall till redaktionen. Kontaktuppgifterna finns sist i tidningen.
Evenemangstips. Idag fredag den 17 mars klockan 19 spelar Glenn Miller Orchestra under ledning av trombonisten Jan Slottenäs storbandsmusik av bland andra Glenn Miller, Benny Goodman och Tommy Dorsey på Ystads teater som också säljer biljetter. Imorgon lördag den 18 mars kommer orkestern till Kulturkvarteret i Kristianstad klockan 19.30 och på söndag den 19 mars till Jarl Kulle-scenen i Ängelholm klockan 16. Den 31 mars framträder orkestern på Palladium i Malmö klockan 19, dit Kulturcentralen säljer biljetter för 480 kronor.
På lördag den 18 mars är det släktforskningens dag och årets tema är sjöfolk. På Malmö stadsarkiv på Bergsgatan 20 kan man bland annat höra föredrag om kvinnor i strid till sjöss och om Hansa-katastrofen 1944. Man får också veta mer om DNA i släktforskning och det finns möjlighet att topsa sig under öppettiden 10-15, fast det kostar dock pengar. Även i Landskrona håller släktforskarföreningen öppet på Puls Arena på Varggatan 15 mellan klockan 13 och 15 och där lägger man fokus på varvsverksamheten. Och i Kulturkvarteret i Kristianstad kan man mellan klockan 12 och 16 bland annat höra ett föredrag av Peter Sjölund, Sveriges ledande DNA-släktforskare. Och också där finns möjlighet att topsa sig.
Det är folk- och världsmusikgala i Helsingborg och imorgon lördag den 18 mars hålls den stora galakonserten i Helsingborgs konserthus med musik från Chile och Dalarna, Syrien och Tornedalen, Gambia och Uruguay. Biljetterna kostar 320 kronor, 275 för pensionärer och studenter. Galan börjar klockan 19 och direkt sänds i Sveriges Radios P2.
Bachs Matteuspassion framförs i Sankt Johannes kyrka i Malmö av Johanneskören och Sankt Johannes kammarkör tillsammans med en barockorkester och Malmö Operas barnkör söndagen den 19 mars klockan 16. Verket sjungs på tyska. Men publiken kan kommentera skenet genom att sjunga koralerna på svenska. Och de texterna är helt nya, skrivna av Ylva Eggehorn. Konserten tar cirka 3 timmar, inklusive 10 minuters paus.
Vi har tidigare berättat om musikteaterföreställningen Jag blir nog aldrig bjuden dit igen, som handlar om artisten Carl Gerhard och hans livskamrat och sekreterare Göte. Carl Gerhard spelas av Lars Humble och det är Malmö Opera som producerat föreställningen. Den spelas på Humlescenen i Bromölla söndagen den 19 mars klockan 16. Biljetter för 200 kronor finns på Kulturpunkten och vid entrén. Föreställningen spelas också på Österlen, på Grand i Simrishamn den 24 mars klockan 19, på Flora Biografteater i Sjöbo den 30 mars klockan 19 och på Ystad Teater den 21 april klockan 19. För att förbereda sig kan man lyssna på föreläsning om Carl Gerhards liv och musik av Lars Waldow. Den hålls på Österlengymnasiet i Simrishamn den 20 mars klockan 19, på Flora Biografteater den 23 mars klockan 19 och i kaféet på Ystads teater den 10 april klockan 18.
Djur är temat för de 2 kommande kulturluncherna i Kulturkvarteret i Kristianstad. Djur som vi har helt olika känslor för. På måndag den 20 mars berättar docent Lars Lundqvist om fästingar och varför de överhuvudtaget finns. Och måndag den 27 mars föreläser viltforskaren Anders Jarnemo om Skånes landskapsdjur, den vackra och mytomspunna kronhjorten. Kulturluncherna startar klockan 12.15 och kostar 100 kronor, inklusive soppa. Biljetter finns på Galleria Boulevard och på Turistbyrån.
Skådespelaren Axel Morris sjunger visor av Cornelis Vreeswijk i teaterkaféet på Ystad teater den 22 mars klockan 12. Biljetter för 150 kronor säljs av Turistbyrån eller Tixter och då ingår soppa som serveras från klockan 11.30.
Om storken i Skåne berättar Staffan Åkerby, ledare för storkprojektet i Båstads församlingshem, onsdag den 22 mars klockan 19.
Malmö stadsteater är på turné med föreställningen Ni kan kalla mig Ernst, en monolog om Victoria Benediktsson, författaren från Hörby som skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren. Skådespelaren Cecilia Lindqvist gestaltar Victoria Benediktsson och det hela utspelar sig under hennes sista natt på ett hotellrum i Köpenhamn, natten då hon tog sitt liv. Den 23 mars ges monologen i hembygdshallen i Kvidinge klockan 19. Den 27 mars på Husiebiblioteket i Malmö klockan 19. Man bokar plats på telefon 040 660 85 36. Den 31 mars spelas föreställningen på Teatercaféet i Landskrona klockan 19. Biljetter via Tixter. Den 3 april i församlingshemmet i Östra Vemmenhög klockan 19. Biljetter för 50 kronor bokas på 0411 404 31. Den 4 april kommer turnén till biblioteket i Veberöd klockan 18. Biljettbyrån och Kulturcentralen har biljetter. Den 19 april till biblioteket i Bara klockan 19. Biljetter finns på kommunens bibliotek. Och den 20 april till Stehags bibliotek klockan 19.15. Där finns biljetter på hälsobutiken Life på Västergatan 5 i Eslöv eller på biblioteket. Från 26 april till 12 maj spelas också föreställningen på studion i Hipphuset i Malmö.
Vädret är svenskarnas favoritsamtalsämne, sägs det. Och vill man höra mer om väder så ska man bege sig till Kulturkvarteret i Kristianstad onsdag den 22 mars klockan 14. Eller till Tommelilla kulturhus torsdag den 23 mars klockan 18.45. Då kommer tv-meteorologen Nils Holmqvist för att berätta om sin bok Himlen är vackrast med lagom mycket moln. I Kristianstad betalar man 50 kronor kontant i entrén, medan det är fri entré i Tommelilla. Men man ska föranmäla sig på 0417 181 90 eller 0417 181 16.
Motoboy, eller Oskar Humlebo, är ute på turné med sin nya skiva New Music. Som namnet antyder har han ändrat musikalisk inriktning till en mix av skandinavisk melankoli och berlinsk klubbscen, som det står i programmet. Den 23 mars spelar han på The Tivoli i Helsingborg. Biljetterna kostar 225 kronor hos Tixter. Och den 24 mars på Palladium i Malmö, där Kulturcentralen säljer biljetter för 265 kronor.
Den 24 mars klockan 19 kan man gå på en dramatiserad kvällsvisning i och omkring klostret i Ystad som fyller 750 år i år. Det är skådespelaren Bror Tommy Borgström som berättar under rubriken Utdrivningen. Biljetterna kostar 180 kronor och man ska föranmäla sig på telefon 0411 57 72 86. Och det är ett begränsat antal platser. Medlemmar i Ystads fornminnesförening betalar 160 kronor.
Teaterns dag är det i Malmö lördagen den 25 mars med start från klockan 10. Alla stadens teatrar deltar och man kan gå på guidade rundvandringar, titta på öppna repetitioner, delta i workshops, bland annat på Skånes dansteater, eller sjunga allsång bland annat. Dagen avslutas med teaterns natt med dans och underhållning på inkomst fram till klockan 3. En teaterns dagknapp för 50 kronor som gäller som inträde på samtliga scener finns att köpa på alla teatrarna. Hela programmet finns på hemsidan teatersdag.se och det går inte att boka plats på något av evenemangen. Först i kvarn gäller.
Duon Stefan och Kim spelar på Palladium i Malmö lördag den 25 mars klockan 19. Gammalt och nytt, seriöst och roligt utlovas för 295 kronor. Söndag den 26 mars kommer den kanadensiska violinisten Katrin Manoukian tillsammans med den norska pianisten Gunilla Sysman med romantisk musik av Schumann och Frank. Klockan 15 börjar det och biljetterna kostar 180 kronor. Och det är Kulturcentralen som säljer biljetterna till Palladiums föreställningar.
Lördagen den 25 mars klockan 18 har Bjärnums kasinogäng premiär på årets revy där man firar 30 år av skratt, sång, teater och dans. Gästartist är Lotta Engberg. Man spelar sedan fredagar och dubbla föreställningar på lördagar och söndagar till den 23 april. Totalt 21 föreställningar. Biljetter från 200 kronor finns hos Nordic.
Lördagen den 25 mars är det konsert med Kullabygdens symfoniorkester i Himmelfärdskyrkan i Höganäs klockan 16. Biljetter kan förköpas för 150 kronor på biblioteket, Direkten Bogrens och ICA Kvantum. Skolungdom går in gratis.
30 år tillsammans är Jonas Gardells nya show, där han inte bara återvänder till nummer och sketcher från förr utan också försöker förstå vilket samhälle skämten skrevs för och hur det har utvecklats och förändrats. Helsingborgs konserthus får besök den 26 mars klockan 17. Biljetterna kostar från 649 kronor. Den 7 april kommer han till Malmö Live, där biljetterna kostar mellan 590 och 645 kronor.
Sömnad, sving och sång blir det i Medborgarhuset i Tollarp måndagen den 27 mars klockan 19. Det är Anania Deutgen, känd från tv-programmet Hela Sverige syr och från Åhus Svingorkester. Hon berättar om tv-programmet, sjunger svinglåtar och visar upp kläder från 40 till 60-tal. Biljetterna kostar 140 kronor. Ungdomar går för halva priset och då ingår kaffe och fralla. Behöver man veta mer än så kan man ringa telefon 044 12 58 20.
Om kafferepets historia berättar bakboksförfattaren och domaren i tv-programmet Hela Sverige bakar, Birgitta Rasmusson, på Katrinetorps gård i Malmö tisdagen den 28 mars klockan 18-19.30. Det kostar 245 kronor och då ingår kaffe och kaka. Katrinetorps gård ligger på Katrinetorps allé 1 och man anmäler sig på telefon 040 10 01 60.
Biljettinformation. Nortic har telefon 0455 61 97 05. Tixter 0771 47 70 70. Kulturcentralen nås på 040 10 30 20. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Malmö Stadsteater har 040 20 86 10. Och Malmö Stadsarkiv 040 10 53 00. Inkomst Malmö 040 30 65 97. Biljettbyrån och Lunds Stadsteater har 046 13 14 15. Kristianstads turistbyrå och teater 044 13 53 35. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Ystads teater 0411 577 199. Och Ystads turistbyrå 0411 577 681.
Kalendern. 2017 års 12:e vecka börjar med vår och slutar med sommar. Måndagen den 20 mars är det vårdagjämning. Dag och natt är lika långa över hela jorden eftersom jordaxeln står helt lodrätt. Men jorden rör sig oavbrutet så vårdagjämningen inträffar vid en precis tidpunkt. Klockan 11.26 kanske, eller 10.29, eller är det 11.29? Olika källor på nätet har olika uppgifter. Denna dag kan man i alla fall kolla upp de exakta väderstrecken i sin omgivning. Solen går upp rakt i öster och går ner rakt i väster. Vårdagjämning innebär också nyår i Iran, där man firar Nowruz med sju saker som börjar på bokstaven S på festbordet. Och i Kurdistan, där festen kallas Nevros. Dame Vera Lynn fyller 100 år. Hon är mest känd för sången We'll Meet Again, som hon framförde för brittiska trupper världen över som fältartist under andra världskriget. Sin senaste skiva gav hon ut när hon fyllde 97 år. Och enligt Sydsvenskan kommer en ny skiva på 100-årsdagen, en samlingsskiva med omarbetade klassiker. Punk- och rocksångaren Joakim Tåström, känd från Ebba Grön och Imperiet, fyller 60 år och har dessutom namnsdag tillsammans med Kim.
Tisdag den 21 mars är den internationella dagen mot rasism. Instiftad av FN till minne av Sharpeville-massakern i Sydafrika 1960. 69 personer dödades då och 180 skadades då polisen sköt skarpt mot en demonstration i kåkstaden Sharpeville. De flera tusen demonstranterna protesterade mot apartheidregimens passlagar genom att utan pass samlas utanför polishuset för att bli arresterade. Hon visar på att fängelserna då skulle bli överfulla och ekonomin stanna upp. Myndigheterna försökte skingra demonstrationen genom att låta stridsflygplan flyga lågt över den. När demonstranterna då kastade sten använde polisen tårgas och sköt vilt mot dem. Ingen av poliserna som sköt mot folkmassan dömdes. Sharpeville-massaken ledde till att FN för första gången fördömde Sydafrikas rasåtskillnadspolitik. Det är också internationella Downs-syndromen-dagen, den internationella dagen för skogar och träd samt världspoesidagen. Namibia firar sin självständighet från Sydafrika 1990. Och Bengt har namnsdag.
Onsdagen den 22 mars infaller den internationella vattendagen. Årets tema är vatten och spillvatten, hur man på ett bättre sätt kan utnyttja spill- och avloppsvatten som en resurs. Författaren Max Lundgren fyller 80 år och Kenneth och Kent firar namnsdag.
Torsdag den 23 mars håller riksdagen en öppen utfrågning om framtidens public service. Med deltagarna och bland andra cheferna för alla de tre public service-bolagen samt förre TV4-chefen, numera diversarbetaren som han kallas i programmet, Jan Scherman. Klockan 10 för den som vill följa debatten i riksdagens webb-tv. Pakistan firar samtidigt nationaldag och det är världsmeteorologidagen. Temat i år, liksom förra året, är klimatförändringen med global uppvärmning och mer extremväder som värmeböljor, torka och skyfall. FN-organet WMO, som står för World Meteorological Organization, som står bakom världsmeteorologidagen, pekar på möjligheten att begränsa den framtida klimatförändringen om världens länder följer klimatavtalet från Paris 2015. Namnsdag har Gärda och Gärd.
Fredagen den 24 mars inleder Moderaterna ett tvådagars Sverigemöte i Karlstad. På dagordningen står ekonomi, välfärd, arbete, trygghet och tillväxt. Skådespelaren Samuel Fröler, känd bland annat från tv-serien Skärgårdsdoktorn, fyller 60 år och Gabriel och Rafael har namnsdag.
Lördag den 25 mars samlas EUs statschefer i Rom för att fira 60-årsdagen av Romfördraget som la grunden till det som då hette EEC och nu alltså EU, Europeiska unionen. Genom Romfördraget infördes fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital inom EU. Det är exakt 9 månader till juldagen och Jesu födelse. Enligt Bibeln blev jungfru Maria gravid denna dag då ärkeängeln Gabriel besökte henne. Marie bebådelsedag var tidigare en helgdag. 1953 gjordes en kalenderreform och dagen förlorade sin helgstatus men har fortfarande ingen annan namnsdag. I kyrkans almanacka har bebådelsedagen flyttats till närmsta söndag. Dagen kallades också vårfrudagen som om man talar fort och slarvigt kunde höras som våffeldagen och därför äter vi våfflor denna dag. Samma dag fyller Earth Hour 10 år. Mellan klockan 20.30 och 21.30 vill Världsnaturfonden att alla släcker lamporna som en symbolisk handling för att spara på jordens resurser. Det främsta syftet är dock inte att spara el utan att skicka en signal till makthavare världen över att ta krafttag för klimatet. Samma dag inviger kungen Svenska turistföreningens tillgänglighetsanpassade fjällstuga i Abiskojaure. För synskadade innebär anpassningen att spängarna har kanter samt att det sitter järnkant runt vedkaminerna. Den brittiske sångaren, pianisten och kompositören Elton John fyller 70 år och hans amerikanska kollega Aretha Franklin blir 75.
Söndagen den 26 mars är det nationaldag i Bangladesh. Man firar självständigheten från Pakistan 1971. Emanuel har namnsdag. Och så har vi då kommit fram till sommaren. Det är dags att ställa fram klockan till sommartid. Tanken är att vi bättre ska utnyttja dagsljuset och därigenom spara energi. Och det ska vi göra till den 29 oktober då vi återgår till normaltid. Detta gäller i hela Europa. Det är alltså sommartid större del av året än det är normaltid. I Sverige har vi haft sommartid sedan 1980. Redan 1916 gjordes ett försök, men bönderna protesterade så kraftigt att det inte blev något av det. Korna skulle inte kunna anpassa sig till de ändrade mat- och mjölkningstiderna och daggen hann inte gå ur gräset, vilket omöjliggjorde slåtter på morgonen, enligt lantbrukarna. Varje år motionerar också ett antal riksdagsledamöter om att låta sommartiden bli normaltid så att vi ska slippa ställa om klockan.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och vi inleder med dess regionala del och en inbjudan till 40-årsjubileum och årsmöteskurs. I år fyller föreningen Sveriges ledarhundsförare 40 år och det vill vi fira ordentligt. Vill du uppleva en härlig gemenskap, ha kul och bli inspirerad så ska du komma till Almåsa konferens i Stockholm den 19-21 maj på SLHFs jubileum och inspirationshelg. Det här är årets stora medlemsevent som förutom hundaktiviteter och årsmöte i år även bjuder på utlottning av fina priser, underhållning och inte minst jubileumsmiddag och fest med ledarhundsförare från hela landet. Detaljerat program och deltagarlista får du efter din anmälan. Anmälan och insättning på föreningens konto ska vara gjord senast söndag den 2 april. Du anmäler dig till Elina Zettervall på mejladressen elina@slhf.net eller via telefon 0705 81 98 45. Incheckning sker sedan fredagen den 19 maj från klockan 16 middag klockan 18. Årsmötet är lördagen den 20 maj klockan 9-15 och utcheckning söndag den 21 maj klockan 15. Vill du bo i dubbelrum blir avgiften för hela helgen 600 kronor. Enkelrum kostar 1050 kronor. Din deltagaravgift ska betalas in på föreningens plusgirokonto 92 54 25-1 senast den 2 april. Vid inbetalningen är det viktigt att du anger ditt namn och du måste också betala din medlemsavgift på 250 kronor. Att enbart delta på årsmötet är givetvis kostnadsfritt. Du bokar billigaste möjliga resa och det som överstiger 200 kronor står SLHF för. Kvitto och biljetter ska vara inskannade eller i elektronisk form. För att få så billiga biljetter som möjligt kan du be om ett förmånsintyg från Försäkringskassan. Ett sånt kan alla med handikappersättning få och det ger pensionärsrabatt på många färdmedel. Ange särskilda kostbehov vid din anmälan. Välkommen önskar SLHF och planeringsgruppen, det vill säga Elina Zettervall, Karin Hässling och Fredrik Mattsson.
Den lokala anslagstavlan är denna vecka gemensam för hela Skåne och vi börjar med SRF Helsingborg Höganäs meddelanden. Det blir onsdagsträff den 22 mars i föreningens lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg mellan klockan 13 och 15.15. Fikaavgiften är 20 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 21 mars så kan vi ordna fika och kaffe. Telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Välkommen. SRF Helsingborg Höganäs ordnar också en bussresa till Hovdala slott med Glimåkra folkhögskola tisdagen den 4 april med avfärd från SRFs lokal klockan 10, samling senast 9.45 och beräknad hemkomst cirka klockan 17. Medlemmar betalar 300 kronor och övriga 670 kronor. Sista anmälningsdag är måndag den 27 mars klockan 12 till kansliet. På Hovdala slott blir det ett besök med guidad rundvandring och sedan lunch i slottsrestaurangen. Sen går färden vidare till Glimåkra folkhögskola där vi får information om deras speciella kurser för synskadade och avslutar med gott eftermiddagskaffe. I priset ingår bussresa i modern turistbuss, guidad rundvandring och lunch på Hovdala slott och eftermiddagskaffe på Glimåkra folkhögskola. Välkomna med till Hovdala slott.
SRF Hässleholm Perstorp Örkeljunga bjuder in till en påskutfärd påskdagen den 16 april. En buss går då från Stjärnhuset på Kaptensgatan 10 i Hässleholm klockan 13. Bussen går åter från Humlalyckan cirka klockan 16.30 och är vid Stjärnhuset i Hässleholm cirka klockan 17. Vi besöker Humlalyckan utanför Sösdala för att njuta av en traditionell påsktallrik och trevlig gemenskap. Läsk, lättöl och kaffe samt bussen ingår i priset. Du betalar endast 200 kronor. Har du någon form av allergi så meddela detta när du anmäler dig. Och ta gärna med en vän eller ledsagare. Anmäl dig senast den 25 mars till Ingegerd Nilsson, telefon 0451 803 61. Eller Anna-Lena Pekkele, telefon 0451 231 01. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
SRF Lundabygden påminner om studiecirkelstart. Onsdagen den 22 mars startar vi äntligen vårens litteraturcirkel där cirkelledaren Jan Järpe presenterar olika religioner. Det är många som anmält sig men det finns plats för flera deltagare. Det blir 6 träffar, 14 studietimmar, start alltså onsdagen den 22 mars klockan 13.30 till 15.30. Deltagaravgiften är 200 kronor och platsen föreningslokalen Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. Anmälningar tas emot på kansliets telefon 046 211 06 74 och sista chansen att anmäla sig är måndagen den 20 mars. Hjärtligt välkomna med era anmälningar, hälsar styrelsen.
Malmö blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal på Annebergsgatan 15A i Malmö söndag den 26 mars mellan klockan 16 och 18. För underhållningen svarar Sten Stjärnqvist. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Och nästa sammankomst blir den 7 maj. Hjärtligt välkomna!
SRF Malmö inbjuder till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15. Kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du regelbundet deltar i någon speciell aktivitet så behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Och för nästa vecka, vecka 12, gäller att det händer bara något tisdagen den 21 mars då det är bingo. Men fredagen den 24 mars klockan 18, då är det dags att spela kort på föreningen. Adressen är Wendelsfridsgatan 13 och tiden klockan 18. Och vi håller på tills vi är nöjda. Spelet sker med punktmärkt kortlek. För att spelet ska fungera krävs det att alla kan spela på egen hand. Du tar själv med dig vad du vill äta och dricka. Känner du för att delta så anmäl dig senast tisdagen den 21 mars till kansliet. Välkommen, hälsar styrelsen.
Vi avslutar med några förändringar i kollektivtrafiken i Hässleholm, Lund och Malmö. I Hässleholm har man börjat ett VA-arbete på Tränggatan mellan Finjagatan och Norregatan. Och det gör att stadsbuss 2:s hållplats Norregatan Läge A stängs och resenärerna hänvisas till hållplatsen Norregård T4 som ligger på Finjagatan. Den sista maj klockan 16 ska allt vara som vanligt där igen. I Lund så stängs Kung Oskars väg på grund av ett vägarbete den 18 mars. Det stänger i sin tur stadsbuss 3:s hållplats Bryggeriet. Fram till den 17 april stannar bussen istället på hållplatsen Allhelgonakyrkan. Och i Malmö har stadsbuss 32:s hållplatser på Amiralsgatan vid Folkets park stängt. Det gäller hållplatserna Folkets park läge C och D samt Karlskronaplan läge A och B. Istället stannar bussen på hållplatserna Folkets park läge A och B som ligger precis framför parken. Eller så får man använda de vanliga vid Nobeltorget. Så ska det vara där till den 10 juni. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag den 24 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. e-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!